Podplay. Det är september år 2000. En man ligger avliden i sin säng i en lägenhet i London. Tidigare under dagen hade han ringt larmcentralen, men operatören på andra sidan luren avfärdade honom och tog inte hans ord på allvar. Allt hade planerats i förväg. Mordvapnet låg under sängen och gärningspersonen var redo när natten föll. Och den som låg bakom dådet, det var inte vem som helst. För att förstå hur det kunde gå så fruktansvärt fel måste vi backa bandet. Långt tillbaka, hela vägen till år 1967. Det här är berättelsen om Jean Andrews, flickan med stora drömmar om mode, smycken och ett liv långt bortom den enkla uppväxten. Hon skulle klättra på samhällsstegen, bli en del av hovets innersta kretsar och få vänner och kontakter som många bara kan drömma om. Men ambition och charm räcker inte alltid. När kärlek, makt och desperata känslor krockar kan det sluta i tragedi. Och i Jean Andrews fall skulle det kosta ett liv. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Jean Andrew föddes 1967 i den lilla kuststaden Cleethorpes i Lincolnshire, England. Från tidig ålder drogs hon till allt som glittrade, smycken, kläder, färger och mönster. Hon kunde stå i timmar och betrakta skyltfönstren i de små butikerna på stadens huvudgata. Att arbeta med mode var hennes dröm, men det var en dröm som låg långt borta från verkligheten. Familjens ekonomi var svajig. Hennes pappa var snickare, en skicklig yrkesman men med ojämn tillgång till jobb. Vissa veckor kom inga pengar in alls. Jeans mamma arbetade som lågstadielärare och drog in det lilla hushållet behövde för att överleva. De hade tak över huvudet, men standarden var enkel. Hemmet saknade badrum, behov fick skötas utomhus i kylan, i regnet. Det var ett liv långt ifrån glänsande London. Långt ifrån catwalks och fashion. Redan från ung ålder kämpade Jean med psykisk ohälsa. Hon hade perioder med depressioner, panikattacker och ätstörningar. Osynliga är som sällan syntes utåt, men som påverkade varje steg hon tog. Under tonåren försökte hon ta sitt liv genom en överdos. Men Jean överlevde och bestämde sig för att ta tag i sitt liv. Hon sökte in till modekurser vid Grimsby College of Art. En skola som för många lokala ungdomar var en biljett ut ur småstaden. Där fick Jean för första gången arbeta med tyger på riktigt. Hon lärde sig grunderna i mönsterkonstruktion, sömnad och modeteckning. Hon lärde sig förstå hur man bygger en silhuett, hur man syr en perfekt foll, hur en enkel bit tyg kan förvandlas till en dröm om något större. Skolan blev en fristad för henne. År 1988. Jean är 21 år gammal. Hon älskar fortfarande mode, styling och hantverket kring kläder. Men någonstans har en ny känsla smugit sig in. En undergivenhet. Hon har börjat förstå hur svårt det är att drömma stort när man kommer från en bakgrund som hennes. Kanske kommer hon aldrig att bli något särskilt. Kanske är det så här långt drömmen räcker. Som 21-åring arbetade hon i kassan och bland klädestänger på Mark & Spencer, den ikoniska detaljhandelskedjan som dominerade brittiskt vardagsliv under 1980-talet. Att arbeta där var inte glamoröst, men det var tryggt och stabilt. Och det gav henne en känsla av att åtminstone röra sig i en värld där kläder var i centrum. För Jean var jobbet både en vardag och en påminnelse. Hon såg hur människor med pengar handlade kläder och mat som för henne fortfarande kändes ouppnåeligt. Hon kunde prova plaggen, känna tygerna mellan fingrarna, men de var inte hennes. En dag fick hon syn på en annons i tidningen The Lady. En publikation som traditionellt riktade sig till en publik av förmögna kvinnor och de som arbetade i deras hushåll. Annonsören sökte en dresser. Som dresser hade man en intim och ansvarsfull roll. Det var en person som varje dag ansvarade för sin arbetsgivares garderob. Att välja rätt klänning eller kostym till möten, middagar och officiella uppdrag. Skorna skulle vara putsade, smyckena utvalda och accessoarer koordinerade in i minsta detalj. Dressen var den osynliga handen bakom varje framträdande. Den som såg till att en kunglighet aldrig stod felklädd inför kamerorna. Jean läste annonsen om och om igen. Det lät nästan för bra för att vara sant. En chans att arbeta nära mode, kläder och glamour på den allra högsta nivån. Men hennes bakgrund, en enkel flicka med en snickare till pappa och en lärare till mamma. Vad hade hon att erbjuda i ett sammanhang som detta? Hon var säker på att hennes chanser var obefintliga. Ändå bestämde hon sig för att skicka in en ansökan. Tiden gick. En månad, två, tre. När 6 månader passerat hade hon slutat tänka på det. Annonsen var som bortglömd. Jobbet hade garanterat gått till någon annan. Någon med erfarenhet, kontakter och det rätta sättet att tala och röra sig. Men så en morgon låg ett kuvert på hallmattan. Det var adresserat till Jean. När hon öppnade brevet såg hon till sin förvåning den högtidliga avsändaren. Hennes kungliga höghet, hertiginnan av York, Sarah Ferguson. Sarah Ferguson var en av de mest omskrivna kvinnorna i Storbritannien för tiden. Hon hade gift sig med prins Andrew, drottning Elizabeths näst yngste son 1986, bara 2 år tidigare. Bröllopet hade följts av miljontals tv-tittare världen över och förvandlade Sarah till en internationell kändis över en natt. Som nybliven hertiginna levde hon mitt i den brittiska kungafamiljens glitter och skandaler. Hon var frispråkig, jordnära och färgstark. En kontrast till prinsessan Diana, hennes nära vän och svägerska, som redan då var en av världens mest fotograferade kvinna. I medierna framställdes Sarah som spontan och rolig, men också som någon som ofta hamnade på löpsedlar för sitt utåtriktade liv. Att arbeta för henne innebar därför inte bara ett jobb. Det var en biljett rakt in i hjärtat av kungligheternas dramatiska vardag. Fyra dagar efter att Jean fått brevet infann hon sig på en intervju. Hon hade förberett sig noggrant. Kläderna var välvalda, håret prydligt. Hon visste att hennes chans var liten. Men mot alla odds fick hon ändå tjänsten. Lönen var generöst. 18 000 pund om året. Det motsvarar i dagens värde ungefär över 600 000 svenska kronor. En anmärkningsvärd summa för en ung kvinna med hennes bakgrund och utan hög status. Med lönen kunde hon göra något hon aldrig trott var möjligt. Köpa en egen lägenhet i London. Valet föll på Battersea Park, ett område i södra London. Vid den tiden var området under förändring. En mix av arbetarklass, konstnärer och unga yrkesmänniskor som sökte sig bort från de dyrare, mer polerade kvarteren. Det var långt ifrån Mayfairs förgyllda salonger, men det var ett område på väg uppåt. Och för Jane var det början på ett helt nytt liv. Jobbet som dresser innebar att Jane blev en del av Sarah Fergusons innersta krets. Hon hade nycklar till garderoben. Hennes ansvar var att hålla reda på hundratals plagg, klänningar, hattar, skor och smycken. Varje dag behövde hon veta exakt vilket plagg som passade för varje situation. En galamiddag på Buckingham Palace, en jaktweekend eller en resa utomlands med diplomatiska möten. Kläderna skulle vara pressade, skorna putsade och accessoarerna koordinerade. Men jobbet handlade inte bara om kläder. Jane reste med hertiginnan i privatjet, både på lyxhotell och deltog i evenemang där världens mest inflytelserika människor fanns i rummet. För Jane som var från Cleethorpes var kontrasten svindlande. Hon och Sarah kom varandra nära. Gränsen mellan anställd och vän suddades ut. Jane blev en förtrogen, någon som fick ta del av privata samtal, hemligheter och sorger. Tidningarna noterade också snabbt hennes närvaro och började skriva om henne. De påpekade ofta den slående likheten mellan Jane och hertiginnan själv, som en yngre version av Sarah Ferguson. Nu återstod bara en sak i Janes nya liv. En man. Våren 1989 mötte hon Christopher Dunn Butler, en framgångsrik chef på IBM, 21 år äldre än henne själv. Han var redan i ett förhållande när han träffade Jane, men Jane och Christopher inledde en affär. Efter bara några veckor gifte de sig, ett hastigt bröllop som gav Jane ännu djupare inträde i societeten. Men äktenskapet blev kortvarigt. Under de 5 år de var gifta framkom det att Jane gång på gång varit otrogen. Hon levde nu ett liv där hon kunde välja att vraka bland männen i Londons elit. Affärer följde på affärer. Efter 9 år i Sarah Fergusons tjänst tog sagan slut. År 1997 fick Jane Andrews beskedet att hennes tjänst inte längre fanns kvar. De exakta orsakerna är fortfarande omdiskuterade. En version av uppsägningen skedde som ett led i kostnadsbesparingar. Det kungliga hushållet hade under den tiden börjat skära ner på personal och utgifter. Jane blev en av dem som ansågs överflödig. Andra menade att det låg mer bakom. Enligt rykten ska hertiginnans italienska beundrare ha visat ett allt för stort intresse för Jane, vilket kan ha spelat in. Den versionen förnekades dock av personer nära hovet. Hur det än låg till kände sig Jane övergiven. Hon hade lagt nästan ett decennium på att bygga sitt liv kring hertiginnan och den kungliga världen. Plötsligt stod hon utan titel, utan uniform och utan privilegier som blivit en självklarhet. Från resor i privatjet och lyxhotell till ett tomrum i London. Hon beskrev själv senare att det var som att kastas tillbaka till ruta 1. Skillnaden var att hon den här gången inte var villig att återvända till Cleethorpes. Hon hade smakat på livet i eliten och hon ville stanna där. Det var i december 1998 som ödet slog till. En vän ordnade en blind date åt henne. Platsen, en bar i London, fylld av sorl och vinterns feststämning. Där mötte Jane en man som skulle kunna komma att förändra allt. Tommy Cressman, 39 år gammal, börsmäklare och redan etablerad i stadens finansvärld. Han var attraktiv, ett självsäkert leende, mörkt hår som börjat gråna på sidorna, en fysik som vittnade om både disciplin och vitalitet. Men det var inte bara utseendet som gjorde intryck. Tommy hade en öppen, varm personlighet. Han var omhändertagande, lätt att tycka om. En sån man som kunde smälta in i alla rum. Hans bakgrund var också trygg. Hans pappa var multimiljonär. Och själv hade han byggt upp en karriär inom finans. Och dessutom ett framgångsrikt sidoprojekt inom bilbranschen. Han var driven, alltid med blicken riktad framåt. Alltid på väg mot nästa mål. För Jean var mötet omtumlande. Här satt han, mannen som kunde ge henne allt hon drömt om. Trygghet, status, ett liv i lyx utan att hon behövde oroa sig för att mattan skulle dras bort igen. Kemin var omedelbar. Från första ögonkastet fann de varandra. Och efter den kvällen i baren var de nästan oskiljaktiga. Bara några veckor senare flyttade Jane in hos Tommy. Tommy var trygg, framgångsrik och generös. Men Jane ville ha mer. Hon ville ha ett äktenskap. Ett livslångt kontrakt som cementerade hennes plats. För Jane hade alltid drivits av en stark rädsla. Att återigen stå utanför, ensam och utbytbar. Hon hade hittat rätt man. Nu gällde det att göra honom till sin, för alltid. Inledningsvis hade Jean och Tommy varit oskiljaktiga. Men efter den första förälskelsens rus började människor i Tommys närhet lägga märke till något. En mörkare sida av relationen. Jean blev allt mer svartsjuk. Så fort Tommy pratade med en annan kvinna på en fest i ett jobbsammanhang var hon där, avbröt samtalet och drog honom åt sidan. Hon ringde, lämnade röstmeddelanden och undrade varför han inte svarade snabbt nog. Hon ville ha kontroll, hela tiden. Jean var övertygad om att Tommy hade någon annan vid sidan av och lyckades ändå hacka sig in i hans mail och fann där en konversation mellan Tommy och en yngre kvinna han träffat under ett jobbevenemang. De hade aldrig haft någon fysisk relation. Mailen var oskyldiga, men för Jean var det tillräckligt. Hon exploderade i raseri, anklagade honom för otrohet. Tommy försäkrade henne om att det inte var något mer, men misstron hade redan tagit över. För att få en paus från bråken planerade de en semester till Italien, tillsammans med Tommys familj. Jean såg resan som en chans till försoning. Hon hoppades och trodde att Tommy skulle fria under resan. För henne var äktenskapet ett svar på all oro. Ett löfte som skulle hålla honom kvar. Men Tommy tänkte annorlunda. Han hade börjat ifrågasätta förhållandet. Bråken tärde på honom. Han kände att det inte fungerade längre. Äktenskap fanns inte på kartan. Snarare en separation. Under resan blev det tydligt för alla. Bråken blossade upp inför gäster och familj. Små gnistor som blev till öppna konflikter. När de reste hem var situationen värre än innan. Den 17 september 2000, på flygplatsen, konfronterade Jean Tommy om giftermålet. Varför hade han inte friat än? Tommy svarade lugnt men bestämt. Han skulle aldrig gifta sig med henne. Orden slog ner som en dom. På flyget tillbaka till London drack hon stora mängder alkohol. När de till slut landade och återvände till bostaden i London fortsatte bråket. Inga ord kunde trösta. Inga ord kunde göra saker ogjorda. Det var ett bråk utan återvändo. Vid 11-tiden ringde Tommy larmcentralen. Han beskrev ett pågående häftigt gräl i lägenheten och sa att han fruktade att någon snart skulle bli skadad om hjälp inte kom. Men eftersom det ännu inte rapporterats någon fysisk skada bedömde larmoperatören att händelsen inte var akut. Ingen patrull skickades. Polisen förlitade sig på att paret skulle klara av att lugna ner situationen själva. Efter flera timmars bråk lämnade Jean till sist lägenheten. Tommy tog kontakt med en nära vän. En av dem han anförtrodde sig åt när livet var svårt. Under samtalet beskrev han hur allvarligt bråket blivit och hur relationen nu i praktiken nått vägens ände. Vid lunchtid gick Tommy till sitt kontor. Han behövde sysselsätta sig, hålla fokus på något. Arbetsdagen gav honom en viss distraktion, men oron låg kvar under ytan. När kvällen kom återvände han hem till lägenheten. Han slog på tvn i sovrummet och försökte koppla av. När Jean anlände till lägenheten den kvällen låg Tommy redan i sängen och tittade på tv. Hon tog plats bredvid honom på sin vanliga sida, drog täcket över sig och gav intrycket av att förbereda sig för natten. För honom såg det ut som ännu en rutinmässig kväll i slutet av en stormig relation. För henne var det något helt annat. Under dagen, medan Tommy arbetade, hade Jean i hemlighet förberett sig. På sin sida av sängen hade hon placerat två tillhyggen, en kökskniv och ett kricketrä. Föremålen låg dolda men inom räckhåll, redo att användas när hon behövde dem. Jean låg stilla och väntade. När Tommy till slut stängde av tvn och hans andning blev tyngre, förstod hon att han somnat. Tiden passerade långsamt. För henne var det ögonblicket då allt skulle avgöras. Hon reste sig försiktigt, tog upp kricketträt och slog honom med våldsam kraft. Tommy hann inte försvara sig. Därefter tog hon fram kniven och högg honom upprepade gånger. När hon var övertygad om att han var död gick hon in i badrummet. Hon duschade, tvättade av sig blodet och gjorde sig redo att lämna platsen. Kroppen låg kvar i sängen. Hon packade en väska, stängde dörren och försvann ut i natten. När måndagsmorgonen kom och Tommy inte dök upp på sitt arbete reagerade kollegorna först med förvåning. Det var ovanligt, men kanske kunde det finnas en naturlig förklaring. Men när han inte heller kom till kontoret dagen därpå blev det tydligt för kollegorna att något inte stod rätt till. Den 19 september kontaktades polisen som senare tog sig in i Tommys bostad. Synen som mötte dem i sovrummet var brutal. Tommy låg död i sängen. Kroppen var täckt av skador. Brottsplatsen bar tydliga spår av våld och utredarna insåg snabbt att det rörde sig om ett mord. Misstankarna riktades direkt mot Jean Andrews. Hon hade varit den sista som setts tillsammans med honom och relationen var känd för sina upprepade konflikter. Till en början försökte hon upprätthålla sin oskuld. Hon skickade sms till vänner där hon förnekade inblandning. Samtidigt lämnade hon London och tog sig till sydkusten för att hålla sig undan. Polisen började spåra hennes mobiltelefon och kunde på så sätt ringa in hennes position. Två dagar efter fyndet av kroppen fann man henne i en parkerad bil. Hon var medvetslös efter att ha tagit en överdos av tabletter, men överlevde och greps kort därefter misstänkt för mordet på Tommy Cressman. Den 23 april 2001 startade rättegången i Old Bailey, Londons mest berömda domstol för allvarliga brott. Intresset var enormt. Medierna följde varje steg. Rubrikerna dominerade löpsedlarna. Och så pass många människor ville bevittna förhandlingarna att vissa fick sitta på golvet i rättssalen. Jean Andrews nekade till mord. Hon påstod att det handlat om självförsvar, att Tommy försökt våldta henne och att hon i panik slagit tillbaka. Försvaret försökte måla en bild av en kvinna som var pressad till det yttersta, fast i en destruktiv relation och driven av rädsla. Men åklagarens version var en helt annan. De menade att det handlade om ett planerat och kallblodigt mord, begånget av en kvinna som inte kunde acceptera att förhållandet var över. Den tekniska bevisningen var omfattande. Placeringen av tillhyggena, skadorna på kroppen, tidslinjen som visade att hon förberett sig redan under dagen. Två dokument spelade en avgörande roll. Polisen hade hittat anteckningar skrivna av Jane. Den ena visade hennes frustration och ilska över att Tom inte ville gifta sig. Den andra antydde desperation och hotfulla tankar. Dessutom fanns det ett brev riktat direkt till Tommy, där hennes krav på äktenskap och rädsla för att bli övergiven blev tydliga. Åklagaren använde dessa texter som bevis för att mordet inte var en desperat handling i stunden, utan en medveten planering. Efter 3,5 veckas rättegång fälldes Jean Andrews för mord och dömdes till livstidsfängelse. Efter nästan 14 år i fängelset släpptes Jean Andrews i juni 2015. Hon hade då avtjänat en minimitid som fastställts i samband med livstidsdomen och ansågs inte längre utgöra en fara för allmänheten. Precis som alla som friges efter ett livstidsstraff skedde det under licens, vilket innebar att hon levde under hård övervakning och kunde återföras till fängelse om hon bröt mot villkoren. Hennes frigivning väckte debatt. Många ansåg att hon släpptes för tidigt. Men i det brittiska systemet är det vanligt att livstidsdömda efter ett antal år ges möjlighet att komma ut, så länge riskbedömningarna visar att det anses hanterbart i samhället. Bedömningarna av Jeans psykiska hälsa och anpassning i fängelset spelade in i beslutet. 3 år senare återkallades hennes licens en period efter anklagelser om att hon trakasserat en bekant. Eftersom misstankarna aldrig ledde till åtal släpptes hon åter på fri fot 2019, men med skärpta villkor. Sedan dess har Jean försökt leva ett liv i anonymitet. Hon har hållit sig borta från offentligheten och rapporteras idag arbeta i enklare tjänster, långt ifrån det hovliv och den överklassmiljön hon en gång rörde sig. Att hon frigavs relativt tidigt berodde på en kombination av faktorer. Att hon avtjänat den fastställda minimitiden, att hon under fängelseåren ansågs ha följt reglerna och att systemet med frigivning på licens möjliggör en kontrollerad återgång till samhället. Även om hon är fri idag lever hon fortfarande med restriktioner. Hon kan när som helst återkallas om hon bryter mot sina villkor, och hennes namn väcker fortfarande starka känslor i Storbritannien. Och det var allt för dagens avsnitt. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.
Ett poddtips från Podplay.
Vad driver en person till att mörda? I podden Mördarens motiv får du höra om världens mest uppmärksammade fall, om brottsoffren och om människorna som gör det otänkbara. Mördarens motiv hör du på Podplay.